kolla här. Det är stor perukrea just nu på en återförsäljare, en hemsida som jag har här.
Okej.
Okay. Är det någon du fastnar för direkt?
Nej, det gör jag inte.
Här ska vi se Betty syntetperuk.
Jag får känslan av att bläddra en sån här gammal frisörkatalog som man, med bilder man skrattar åt nästan. För just några det. Av de där ser ju väldigt, ska vi säga, gammeldags ut.
Ja, men tänk att det här är också rea-segmentet.
Ja, det kan man förstå faktiskt när man ser dem.
Man kan verkligen fynda.
Ja.
Men den här är ju nästan som din frisyr.
Ja, det är det. Ja, gud, skrämmande likt faktiskt. Ja. Ja, men många ser ju också rätt snygga ut med sådana här långa flödande lockar.
Den här peruksidan fick ändå mig att tänka så här, fatta hur mycket pengar man skulle kunna spara på att ha peruk istället för att gå och liksom färga och slinga och fixa hos frissan. Det kostar ju 3000 spänn.
Mm. Ja, men snart kanske vi är där faktiskt, för det håller på att hända något med statusen på peruker.
Gör det?
Mm.
Då klickar jag hem ändå.
Du kan ju vänta lite.
Ja, till efterprogrammet.
Mm.
Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Idag ska vi alltså prata om den senaste hårtrenden, nämligen peruk.
Ja, och hur allt mer fokus läggs på hår, inte minst äldre hår i skönhetsbranschen.
Men den här peruktrenden då, hur märker man att det är på G?
Konkret exempel, ta Demi Moore som tidigare i våras ställde till med en skräll i de sociala flödena när hon dök upp på Guccis visning i Milano med kort hår.
Just det, välte hela internet.
Ja, eller kort var det, men det var en sorts tuff, rak page. Nådde knappt till axlarna på henne.
Kan vi kolla på den looken?
Låt oss.
Demi Moore just cut off her signature hair. And the internet is losing it. Demi Moore walked into Milan Fashion Week and left her famous hair behind.
Ja, här ser vi henne då i tajta skinnkläder, höga klackar och sin lilla hund i famnen.
Pilaf, om jag får be.
Ja, alltså det här var ju ett av modeårets mest minnesvärda ögonblick, om du frågar mig.
Ja, men helt klart på topp tre år. Jag vet inte hur många som skrev också att Demi Moore har klippt av sig håret och prisade hennes mod att byta stil då till en kort page som, om jag får säga vad jag tycker, såg ut att doppats i olja.
Verkligen.
Klantig.
Alltså verkligen ett uttryck för sant mod att klippa page, det får man ändå säga.
Ja, men den här frissan då beskrevs ju som en av årets bästa frisyrer och det gavs ju utförliga beskrivningar då, av hur kunde den tänkas vara gjord för att vara så cool och chic och citat, nästan inte se ut att röra sig.
Alltså den blev verkligen en stor happening, frisyren. Du stal hela showen från visningen och allting.
Ja, det gjorde jag. Och hennes frisör, en av kändisarnas favorit frisörer, Dimitros Giannettos, var med på noterna och snackade sig varm på sociala medier om vilka produkter han använt.
Just det, han stod verkligen och demonstrerade. Så här sprayar jag frisyren och så här, det kommer jag ihåg.
Ja, ja, så det var inte konstigt att många trodde att han hade klippt till. Men surprise! Några veckor senare dök ju Demi Moore upp med sitt långa svarta hår igen. För hon hade inte klippt sig, utan det var en peruk.
Va? Vad säger du? Okej, men då undrar man ju, liksom det här långa svarta håret, då, är det också en peruk?
Kanske extensions? Mm. Ja, men du ser, nu är du också igång här.
Spekulerar.
Mm. Ja, men Demi Moore är inte den enda som skapat perukspekulationer på nätet det senaste året här. Det har ju även då kändisar som Odessa Azion, Sabrina Carpenter, Cardi B och Emma Stone gjort. Alla har ju då varit i centrum för den här typen av spekulationer där Emma Stone och Cardi B öppet erkänt ja, det var peruk. Medan Carpenter och Azion försökt undvika att svara på frågan.
Intressant.
Mm.
Men de här perukspekulationerna då som du pratar om, de har ju, alltså då som jag förstår, bara exploderat i år. Jag har aldrig hört det förut.
Ja, det har de gjort. Och vi pratade ju även om Nicole Kidman förra veckan.
Det gjorde vi, när hon dansade runt en Brancusi-skulptur. Var lite kåt på den. Med typ samma långa hårsvall som hon även stod och svängde i ansiktet på Anna Wintour på Met-galan.
Och grattis, säger vi till henne.
Nicole.
Ja, för att hon för en gång skulle lyckats med sina peruker.
Oh.
Ja, bland annat den hon bar på den här reklamfilmen då, som hon gjorde för Christie's som du nämnde.
Men vad menar du med det här syrliga att hon äntligen har lyckats?
Ja, men få har väl som Nicole Kidman haft så kallade mishaps med peruker som då glappat i hårfästet, inte matchat med hennes naturliga hårfärg eller bara sett rätt och slätt gräslig ut.
Okej.
Ja, men förra året under Cannes-festivalen fick hon till exempel bäng för att perukens hårfärg inte matchade hennes eget då, som stack fram i pannan.
Det var... Alltså det är en osannolikt grov miss från en som framstår som en perfektionist, alltså tycker jag då. Man undrar ju, vad hände?
Alltså bra fråga, för skådis är ju vana att bära peruker i sina yrken. Så det är märkligt, men inte helt ovanligt att göra på det här sättet, eller att missa på det här sättet. Och en annan som också bommat med att bära peruk på ett trovärdigt sätt är då John Travolta.
Som nu är aktuell med sin basker.
Ja, det verkar som han äntligen gett upp sina perukförsök.
Får jag bara flika in en fråga? Vad tycker du förresten om att han får så mycket uppmärksamhet för att han har tagit på sig den här basken?
Men vad som helst är bättre än perukerna han har på sig. Ja, men jag minns till exempel för några år sedan när han blev intervjuad för svensk tv. Och det enda jag kunde tänka på, det var, vad har han på huvudet? Hur kan reportern koncentrera sig? För det såg ut som han hade målat svart skokräm på skallen.
Jag beklagar att du behövde ha en sån här upplevelse i tv-soffan. Det låter ju inte alls kul. Men, som jag förstår mellan raden här, så skulle den här perukens dunkla medeltid eller John Travolta-eran, den skulle kunna vara över. Menar du det?
Låt oss hoppas. Men tekniken har ju gått framåt med stormsteg de senaste 10-15 åren. Och det handlar dels om håret, men också till stor del om att den här tunna kåpan, vad man ska kalla det, på vilken då perukens hår som fäst, har blivit så mycket tunnare och smidigare.
Berätta mer.
Jo, men det handlar ju om att den här övergången då från pannan till hårlinjen har blivit praktiskt taget osynlig då, tack vare en ultratunn, nästan transparent spets som det kallas då, som nästan smälter in i huden. Och det här kallas då för HD lace eller high definition lace.
Så det är en av anledningarna till att peruk liksom blivit vanligare. Ja, det här såg jag faktiskt, för jag youtubade lite i vanlig ordning igår kväll.
Säger du det?
Mm. Och då hittade jag många så kallade wigfluencers. Kolla på den här tjejen.
Now you just stick your head into your wig, flip it over, and look, your head of hair is on.
Att de här wigfluencerserna beskriver och berättar vilka märken som är bra, hur sätter man på dem, hur sköter man sin peruk. Det måste ju också vara en av anledningarna till att det känns liksom mindre stigmatiserat. För det har väl varit tidigare lite tabu eller liksom stigma att ha peruk.
Ja, för även om peruken länge varit en självklarhet i underhållningsbranschen, så har de ju sällan betraktats som ett skönhetshack.
Varför då?
Ja, men dels för att det funnits en idé om att peruk är något man bär om ens eget hår inte är tillräckligt bra, eller om man till och med saknar eget hår.
Så peruken har liksom signalerat brist?
Ja, somliga förknippar även peruken med sjukdom, ett nödvändigt ont eller ålderdom. Ja, men tänk bara på hur det pratas om Brigitte Macron. Bär hon peruk eller inte?
Vadå, pratar man så om? Jag har bara hört det här att man undrar om hon är man. Men det här är ett annat liksom snicksnack om Brigitte.
Ja, men folk gör analyser och skärskådar. Hon förnekar att hon bär peruk. Hon kan ju ha väldigt mycket löshår också. Men få kvinnor som är 73 år, som hon är, har så mycket och tjockt eget hår. Och inget konstigt med det.
Nej, och man måste ju anstränga sig också om man har ung man. Det vet ju jag lite grann om. Men ändå, tänk att det blivit ett sånt, ursäkta mig, hårklyveri runt hurvida, är det lösår, är det peruk? Alltså det är ju samma sak, men extensions är ju noll stigmatiserat. Är inte det lite konstigt?
Ja, man kan ju verkligen fråga sig varför ska det vara sånt big deal och medge? Och en annan det spekuleras om är då Anna Wintour. Har hon peruk eller har hon lyckats bibehålla sitt eget hår lika tjockt och blankt som när hon var mycket yngre? Jag har inget svar på det. Jag ställer bara frågan.
Mm, och snart kanske vi ändå får svar. Om det blir mer liksom avdramatiserat kanske hon går ut med informationen.
Mm, exakt.
Som vi alla vill ha. Men det är intressant tycker jag när vi pratar om hår och peruker och det här hysch-hyschet. Att håret verkar ju ha någon slags speciell status. Att det är lite heligt på något sätt, för vi har ju hackat i oss massor av andra skönhetsfusk. Men som jag förstår dig så menar du nu att peruken är på väg att bli avdramatiserad.
Ja, men låt mig säga så här. Om kändisar har vant sig vid att svara på frågor om sina kläder på röda mattan så kan de antagligen börja förbereda sig på en ny variant. Är det ditt riktiga hår?
Mm. Eller var kommer din peruk ifrån? Det skulle ju kanske ge en liten skjuts också om typ Gucci eller Balenciaga började tillverka egna peruker i sina skönhetslinjer.
Kanske är det bara en tidsfråga. Men än så länge säger de flesta varken bu eller bä på frågor om sina hår. Och än så länge är det inte så många som frågar rakt ut, utan det är ju mest spekulationer i sociala medier. Men som sagt, peruker börjar bli lite mindre tabubelagda. Och vi talar främst om vita kändisar.
Vadå, finns det en skillnad?
Ja, för det är en urgammal svart kultur där med kvinnor och peruker. Och det har en ganska mörk historia. För i USA till exempel, lagstiftare lagt sig i hur svarta kvinnors hår bör se ut i 240 år. Det vill säga nästan lika länge som USA har funnits.
Vadå, nu förstår jag ingenting. Alltså, lagstiftare har lagt sig i vadå?
Ja, men redan 1786 så instiftades en lag i Louisiana som innebar att svarta kvinnor måste dölja sina hår under scarves. Den så kallade Tignon Law. Och det var döpt efter en scarf som ofta och mycket konstfullt lindades runt deras huden. Och den looken blev för övrigt en symbol senare för motstånd, men det är en annan historia då. Mm. Men och långt in i vår tid har då framförallt kvinnor i USA kunnat få sparken för att de inte sett till att platta till eller räta ut sina hår.
Alltså att det har varit som ett legitimt skäl stärkt av lag att sparka någon som har ett hår man inte tycker passar.
Yes. I stora delar av USA hade företag länge rätt att neka en person anställning eller som sagt ge personen i fråga sparken om den hade en frisyr som inte ansågs vara förenlig med ett företags riktlinjer om hur dess personal bör se ut. Och det finns massor av exempel på hur vissa intrikata flätningar, afros, olika varianter av lockar har ansetts vara olämpliga eller oprofessionella. Jag vet också en annan story var en ung manlig basketspelare i skolan. Läraren gick fram och klippte av hans locks.
Va? När var det här?
Inte för så många år sedan alls.
Så, och de här riktlinjerna som du pratar om, de var då baserade på liksom, vita människors hår?
Japp, och frisyrer då med en europeisk look. Först 2022 så infördes en federal lag, det vill säga det gäller i hela USA, som förbjuder diskriminering på grund av en persons hår eller val av frisyr. Och den kallas populärt för The Crown Act, som är en förkortning av Create a Respectful and Open World for Natural Hair.
Alltså bara 4 år sedan.
Mm.
Det är ju, ja.
Så på grund av den här långa och väldigt rasistiska historien så har många svarta kvinnor framförallt då härmat europeiska frisyrer, ofta genom att bära peruker.
Det kommer jag ihåg när jag läste författaren Chimamanda Ngozi Adichies roman Americana, för det är ju en roman där liksom håret spelar nästan huvudrollen, eller det är en huvudkaraktär som flyttar från Nigeria till USA, och så är det den här som man har hört många gånger att hon använder såna, vet du, relaxers, alltså något permanent som alltså verkligen bränner sönder hårbotten, också leder till livmodercancer. Och det här beskrivs i boken då att hon gör det just för att framstå som professionell. Men hon får ju då en massa brännskador och håret börjar falla av. Och sen så handlar det om hur hon går över till naturligt hår. Men i den romanen aldrig peruk.
Nej, men många andra svarta kvinnor har använt peruk. Och många vita kvinnor eller män fattar inte det. Eller varför, som till exempel den brittiska prinsessan Margaret som trampar i klaveret.
Partyprinsessan, vad hände?
En av sångerskorna i The Supremes, Mary Wilson, beskriver i sin självbiografi den chock hon fick när The Supremes var i London på turné 1968 och fick möta det brittiska kungahuset. Och de tre kvinnorna stod där på rad i likadana tjusiga, glittriga långklänningar och dinglade örhängen och neg och skakade artigt hand. Och då frågade prinsessan Margaret, en av dem, Mary Wilson, då, rakt ut, bär du peruk?
Alltså det är typ det värsta jag har hört. Om en kunglighet, någonsin.
Ja, men det är ju typ grundregel nummer ett. Kommentera inte andras utseenden.
Nej, alltså vilken... Och de som står där helt förväntansfulla för att träffa Margaret.
Ja, visst.
Alltså, så gör hon så här.
Ja, inte ovanligt antar jag, men...
Krossa monarkin. Vi gjorde ju ett program om Michelle Obama, minns du det?
Ja.
I det programmet så gick vi igenom att hon gjorde en sån omfattande stilförändring när hon blev first lady. Och där minns jag att du nämnde någonting om peruk.
Ja, hon hade då skrivit boken The Look, i vilken hon skriver om hur hon hittade sin stil. Och i den så berättar hon även om sitt hår och hur hon anpassar sin look till en vit stil.
Just det.
Ja, men hon skriver bland annat: jag visste att det skulle vara helt omöjligt för den första svarta first lady att dyka upp i flätor eller någon annan stil som inte var modellerad efter den vita världens syn på skönhet. Och hon ville inte att hennes hår eller diskussioner om hennes hår skulle stå i vägen för saker som hon och hennes man Barack ville lyfta fram. Så Michelle Obama, liksom miljoner andra svarta kvinnor med henne, rakpermanentade håret och stylade då i vita frisyrer.
Och till slut så blev det ju så att hon också gick över till peruk, om jag inte minns fel.
Ja, men slitaget på hennes riktiga hår blev för stort till slut, ja. Jag vill också bara inflika att inte ens alla i USA kan sin hårhistoria. Jag vet inte om du minns det, men 2016 blev det till exempel ett stort ramaskri när Kylie Jenner då i en intervju stolt sa att hon hade börjat bära peruk, och så att följden av det blev ju att nu bär alla peruk. Jag bara gör det jag vill och folk följer efter. Well, Kylie var verkligen inte först och hon fick veta det också. Folk blev som tokiga med detta.
Ja, det blev en
här
riktigt...
Här kommer en liten ung kändis som tror att hon har startat en trend.
Intressant. Ja. Men du, kan du mera perukhistoria?
Hur mycket tid har vi på oss? Jag skojar bara. Ja, men människor har ju burit peruker sedan tidernas begynnelse av olika anledningar, men ofta som en symbol för makt och status.
Trevligt.
De gamla egyptierna gjorde det, Marie Antoinette gjorde det. Ja, men 1700-talet kan vi säga att vara perukernas all time high i flera bemärkelser. Det finns ju många satirteckningar av kvinnor med skyhöga frisyrer från den tiden. Peruker.
Så snyggt.
Och även männen bara peruk. Och brittiska advokater gör ju det fortfarande. Gjorda av hästhår för övrigt.
Ingen HD-lace på deras peruker.
Inte direkt. De påminner väl mest om en sorts krulliga tagelluvor. Ja, men kanske kan man säga att den här typen av extremt naturtrogna peruker vi ser idag på kändisar också är en sorts statussymboler. De är ju inte billiga direkt.
Nej. Och på tal om det så ringde jag faktiskt upp den största återförsäljaren av peruker här i Sverige, bara för att ta dem lite på pulsen, se om man kunde få fram. Och hon berättade då en väldigt spännande grej, att för 4 år sedan, efter pandemin, så tredubblades priset på människohår. Så sen dess är liksom perukpriserna helt annorlunda, bara sedan 4 år sedan.
Ja, jag försöker kolla upp prisbilden också och landat i att en peruk som då bärs på röda mattan, den här kändiseliten, en sorts exklusiv engångsperuk kan man kanske kalla dem, de kan ju kosta mellan 15 och 30 000 kronor. Och om peruken ska hålla för en konsert eller veckor av filminspelningar så får man lägga till några nollor uppåt mot 150 000 kronor. Framförallt om det är riktigt människor. Det mest eftertraktade av den varianten är så kallad virgin hair.
Alltså virgin hair, som i oskuld.
Ja, men när det gäller hår så är virgin hår hår som inte varit färgat eller på annat sätt då blivit behandlat med kemikaliska produkter.
Ytterligare en statussymbol att sträva efter, virgin hair i sin peruk.
Ja, precis, annars är det kört.
Ja, precis. Har du syntet eller virgin? Men du, en annan sak som den här peruk-återförsäljaren berättade var att de här perukföretagen, som då tydligen är ganska många runt om i världen, de skapar liksom nya perukkollektioner. Så att säsongsvis kommer då ut liksom nya frisyrer som är så här kurerade efter vad som är trendigt och så. Och en intressant sak var att de här lite kortare frisyrer som inte liksom ligger i trend eller så, som kanske äldre kvinnor eller damer vill ha, de är tydligen lite så här hårdvaluta, för att perukdesignerserna, de vill ju såklart ägna sig åt att göra såna långhåriga, ungdomliga, snygga frisyrer.
Men kan man inte betrakta det som ett tecken också då på att peruken börjar bli lite mer fashion än ett nödvändigt ont?
Verkligen. Men den här peruktrenden som pågick på 1600-talet, började inte den med att Ludvig den 13 fick syfilis och tappade håret? drog på en peruk och alla hovmän blev supersugna och så var trenden igång.
Ja, lite så. Men han började tappa håret som ung faktiskt. Och det gjorde även kung Charles den andra i England. Han drabbades av samma öde.
Syfilis.
Tidigt håravfall och en släng av syfilis. Det gjorde inte saken bättre. Men det var också en tid med mycket huvudlös. Och det var mycket enklare att avlusa en peruk genom att till exempel koka den än att hålla det egna håret rent. Så man rakade skallarna och tryckte dit en peruk istället.
Mm.
Hygieniskt.
Och idag då, förutom löss och syfilis, så är det då vår tids stora tabubelagda sjukdom, åldrande, som driver på den här trenden, antar jag.
Exaktament. Ja, hur kämpar inte mänskligheten mot denna utbredda plåga, åldromen? Ja, vi har ju nu lyckats med att föryngra våra utseenden på många sätt, och nu har vi kommit till håret. Vem vill inte ha ett stort hårsvall som utstrålar ungdom och fertilitet, om inte för att matcha våra tajta, spänstiga face.
Just det, och kroppar.
Och kroppar.
Ja, eller lite som Demi Moore då, bara chocka alla med det stora modet att klippa page utan att egentligen göra det.
Ja, precis. Ja, men det vi ser nu, det är ju att peruker mer och mer börjar användas på samma sätt som kosmetik och kläder, som ett sätt att förhöja och förändra en look. Men då på ett sätt som inte syns riktigt, utan bara anas. Har hon eller har hon inte?
Alltså, jag kommer bli så perukskadad efter det här programmet. Bara gå runt och titta efter peruker överallt.
Perukdetektiven Samantha.
Men inom modet då, modehusen, hur har det sett ut där med perukerna?
Ja, men där har peruker haft en lite annan roll. Ända på 90-talet förekom de inte så mycket. Och när det började bli okej, så var det ofta färgglada eller udda stilar som gällde. Och det var länge uppenbara peruker på catwalken som en sorts statement.
Just, jag tänker på John Galliano's sådana 1700-tals peruker, eller Marc Jacobs, han lekte väl också jättemycket med peruk.
Ja, verkligen. Och det är inga naturliga peruklooks vi snackar om. Ja, men Fendi har också till exempel haft modeller med blå snelugga på catwalken. Haider Ackermann har haft modeller med svarta, kortklippta pixifrisyrer. Alla modeller ser likadana ut, typ.
Just det, så inte liksom den natural look med HD lace.
Nej, och en annan influens i populärkulturen, det var ju också den jamaikanska danshålen under 90-talet som exploderade då. Och det var ju mycket så här tjejer eller dancehall queens som hade färgstarka peruker. Otroligt inflytelserik. Och den här looken, det tog ju även artister som Lil' Kim och Mary J. Blige till sig. De använde sig av iögonfallande peruker och extensions för att skapa sig personas.
Glöm inte Fredrik Strages favoritband, Dolly Styles.
Noterat. Ja, men under 2010-talet så var den här typen av looks liksom överallt, utom då i high fashion. Ja, men tänk Nicki Minaj eller Lady Gaga för den delen. Och så hon hade också mycket peruker eller har. Och så finns det ju förstås artister som Cher som sedan länge kört med teatraliska uppenbara peruker, men även peruker som ser ut som riktigt hår.
Men inte Beyoncé en hyllad perukbärare också?
Ja, för det är väl ingen som tror att Beyoncé har så här långt, tjockt och blont hår på riktigt, eller?
Ja, men jag trodde faktiskt
eller,
det.
Ja, det är faktiskt många som har trott, verkligen. Många vill också krädda Beyoncé för att ha skapat ett samtida sug efter peruker som påminner om riktigt hår, en riktig frisyr, som om det vore hennes eget.
Så hon är en stor samtida perukförebild. The watch and learn, John Travolta. Kolla här då, nu är jag tillbaka på den här peruk-hemsidan. Här har de någonting som heter toppers. Det har inte jag hört. Toppers. Vet du vad det är?
Nej.
Det låter kul.
Det är inte poppers du tänker på.
Nej, det var det du tänkte på när jag sa toppers. Nej, men det är alltså en liten hetta som man bara hakar på gässan. Alltså lite som en halv peruk. Påminner kanske lite mer om extensions då. Och på tal om det, kan vi säga någonting om det? För en tanke är ju att hela den här stora extensions-trenden, kan den ha banat väg för liksom att perukarna kommer nu?
Ja, alltså troligen. För att fylla ut och förlänga hår med hjälp av löshår som då man enkelt kan sätta i och ta bort, det har ju säkerligen hjälpt till att göra hår till ännu en skönhetsgrej som man kan experimentera med. Så det är ju inte helt nytt.
Det är ju skönt att prata om det här ämnet, för att hela det här dolda fenomenet. Alltså det känns som att det i alla fall för mig blir lite avtäckt. Alltså ingen då på röda mattan eller Hollywood har så bra hår som det ser ut.
Ja, men verkligen så pew, inte ens Sabrina Carpenter har såna där skinande blanka blonda lockar på riktigt.
Nej, tänk hon kanske snarare har liksom branschens plattaste hår.
Ja, men ytterligare en grej på tal om hår, det är ju att skönhetsindustrin också har kvicknat till i ordet peruk, löshår.
Mm-hmm.
För att parallellt med den här spirande trenden så har de hittat en ny nisch och marknad.
Berätta mer.
Mm-hmm. För har man inte råd eller lust att skaffa sig en naturtrogen peruk så uppmuntrar en hel del skönhetsmärken att man bör jobba på sin hårbotten, i synnerhet om man är lite äldre. Men inte bara, alla kan göra det.
Alltså vad säger du nu? Jobba med sin hårbotten?
Ja, men det finns
jag orkar inte det också.
Nej, men betrakta hårbotten som om det vore ditt ansikte. Mm. Ja, det finns skrubbkrämer och peeling och masker som sägs rengöra och stimulera hårväxt. Och även där gasar beautybranschen på lite extra just nu.
Det där är alltid oroväckande. Beautybranschen gasar på lite extra just nu. Vad kommer det innebära för mig? Okej, men varför är det så här då?
Ja, men förutom en fåfäng äldre målgrupp så har ju somliga av dem som använt sig av semaglutiden, det vill säga Ozempic eller Wegovy, upplevt att de tappar en del hår eller får tunnare hår. Inte alla, men vissa. Och bara tanken på det kan ju vara läskig. Vilket då har fått skönhetsbranschen att satsa på hårprodukter som stimulerar hårväxt och eller ger fylligare hår. Och det finns en stor och köpstark målgrupp som är redo att slanta upp med förhoppning om ett tjockare hår, de lite äldre.
Du menar att Ozempic alltså har banat väg för också den här businessen?
Ja, men delvis, men också den utbredda stressen i vårt samhälle. Stress är inte bra för varken hår eller hy.
Eller för sexlivet.
Ja, men stress är inte bra för något då, förutom med den skönhetsindustrin. Ja, men enligt ett företag som undersöker marknaden, Grandview Research heter det, så kommer den globala marknaden för produkter som stimulerar hårväxt på olika sätt, alltså även för kvinnor, inte bara för män, att växa med mer än 25% till 2030. Och vi talar alltså i summor om över 100 miljarder kronor.
Shit. Du, ibland kommer det ju fram lyssnare och typ tackar oss för att vi ger aktietips när vi har gjort program om typ Caring eller LVMH, så har de gått in och köpt aktier då. Och så tänker jag på Ozempic-aktien, att den ju sköt i höjden och folk blev rika. Kan det här med de här hårtillväxtprodukterna vara liksom en grej att verkligen investera i rent aktiemässigt?
Fundera på det faktiskt. Det kommer ju vara en superboom-marknad. Alltså för både, för tidigare har man riktat in sig mest på män, men nu riktar man in sig väldigt mycket på kvinnor. Det är skillnaden då. Och kanske blir det också lite extra klir i kassan för Demi Moore. För med de här hår-eskapaderna som hon ger sig ut på, så gör hon också reklam för då ett hårvårdsmärke som satsar stort på en ny så kallad anti-aging-serie för hår.
Känns som du döljer någonting. Har du redan investerat eller?
Not yet.
Men tror du att peruker kommer bli betraktade som vilken annan skönhetsbehandling som helst? Att de kommer bli lika självklara som typ fransförlängningar eller botox eller fillers?
Ja, men det kommer kanske ta ett tag, men det finns ju starka indikationer på det som man säger. Och inte minst då för att dagens peruker ligger långt framme både i fråga om hur de är gjorda och hur de ser ut. Alltså skickligt gjorda peruker är ju idag nästan omöjliga att upptäcka med blotta ögat och svåra att avslöja på bild trots dagens superkameror.
Man saknar John Travolta-tiden.
inte så mycket skokräm där. Ja.
Men hur skulle du sätta in den här trenden liksom i ett större sammanhang?
Ja, men det här hänger ihop med vårt intresse för att bibehålla våra utseenden där vi aldrig haft sådana kraftfulla verktyg som vi har idag, som botox, fillers och lasers och you name it. Och inte minst har stigmat kring den här typen av ingrepp minskat, för att säga nästan försvunnit ju.
Ja, det är hög status.
Ja, det är skryt. Och vi tränar och tar viktminskningspreparat. Så vad finns då kvar att åtgärda? Jo, huvudet. Eller håret, den sista ytan att optimera.
man får rolig bild framför sig att man liksom går nerifrån och upp och sen tar lilla gässan som sin sista optimeringsyta då.
Grädden på moset.
Men de här, att bära peruk, det var kanske lite mer riskfyllt då tidigare, man kunde bli upptäckt och så vidare. Men nu då är det helt fritt fram när de också har blivit så snygga, eller?
Ja, det håller väl på att bli i alla fall. För granskarna är ju dem, de är ju aktivare än någonsin.
Vad säger du, granskarna?
Ja, men på sociala medier pågår ju sedan en tid tillbaka en ny slags online-sport.
Vad är det här för online-sport?
Ja, men den gamla sporten gick ut på att skärskåda kändisars ansikten, vad eller hur mycket botox-filler så hade de gjort, vilken typ av ansiktsdryft hade de gjort. Och på senare tid även kroppar, tar de viktminskningspreparat eller inte.
Man dissekerar utseendena.
Ja. Och nu har man som sagt börjat närstudera på ett helt annat sätt. Bär de peruk eller inte? Verkar inte deras hår lite för tjockt? Hur ser benen ut? Har de verkligen bytt hårfärg igen?
Men den här online-sporten med granskarna, alltså vad handlar det om egentligen? Vad går det ut på?
Ja, men att avslöja allt de fixat och visa att de är mänskliga ändå. Eller så kan man kanske betrakta det som moderna gladiatorspel där vi är de blodtörstiga åskådarna till en kamp som aldrig kan vinnas, hur mycket de än kämpar.
Just det, tiden är utmätt. Ja, jag kan känna nu så här avslutningsvis att jag tycker att det är på sätt och vis lite tråkigt att John Travolta då helt har gett upp sina perukförsök och bara tryckt på sig en basker. Tänk om det blir så att alla kändisar tröttnar och bara drar på sig en gammal mössa.
Nej, det behöver inte oroa dig. För människor, eller kändisar då, de kommer ju aldrig trötta på att försöka optimera sina looks. Och de har ju resurserna också.
Just det, där sa du något. Det har ju inte riktigt vi som statliga modejournalister. Och i och för sig, och man, de här toppersarna återigen, alltså de här lilla små hettorna med några hårstrån, det kanske vi kan ha råd med.
Ja, kanske det. För man ska ju komma ihåg att det vi talat om idag, det är ju en elitsport. Men den typen av företeelser har ju en tendens att sippra neråt så att den även når oss vanliga dödliga.
Och statliga modejournalister. Tack, Susanne Ljung.
Tack, Samantha Ekman.
Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, stilip1.